nu är jag med. Varsågod och stå upp. Jag ska läsa en vers och då kan vi resa oss på oss med att läsa den här versen. Ni har hört den förut. Jag läser den igen. Därför måste vi desto mer ge akt på det vi har fått höra så att vi inte tappar kursen. Varsågod och sitt. Det var en pedagogisk resning. Temat för den här predikan är behåll kursen. Behåll kursen. Och Hebreerbrevet 2:1 är den här versen som genomsyrar hela predikan. Så kommer tillbaka till den, så vi håller den här i minnet. Slå gärna upp era biblar och ha den uppslagen på 2:1 hela tiden, så blir det bra. I kyrkan, i världen, i Sverige, i Vargön, i Salemförsamlingen finns det så många tappade kursar. Tappade kursar, det är en stor sorg och Jesu hjärta blöder. Han lider med mänskligheten och vill så gärna säga till dig och mig att han dog för vår skull. Han vill att vi ska ha kursen på det. Han vill att vi ska ha kursen på uppståndelsen, på segern på Golgata. Det är vad han vill. Hebreerbrevets författare, vi vet ju inte vem det är. Det är många som har olika förslag på det, men det verkar ganska paulinskt, står det. Men inte säkert det är Paulus som skriver det, men kanske någon i hans närhet har skrivit Hebreerbrevet. Han börjar i alla fall med att slå fast det som teologiskt sett kallas för en allmän uppenbarelse. Så har ni biblarna så kan ni hitta den första versen i det första kapitlet. Då skriver han så här: många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna. Så står det. Så börjar han hela boken. Många gånger och på många sätt. Och i naturen kan vi se Gud. Se på liljorna på marken. Eller när jag ser din himmel, dina fingrars verk. I skapelsen, i följeslagare i historien. Genom det judiska folkets historia så kan vi möta den helige. En allmän uppenbarelse. Men Hebreerbrevets författare har förstått att det räckte inte med det här. Framförallt har Gud förstått att det räckte inte med det här. För att om vi ser vad det står i fortsättningen. Jag läser hela en gång till. Många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna. Men nu vid denna tidens slut har han talat till oss genom sin son, som han har insatt till att ärva allting, liksom han också skapat världen genom honom. Och det är den särskilda uppenbarelsen som vi har. En allmän och en särskild i Jesus Kristus. Gud blir människa och vi blickar på korset och sonen. Halleluja. Det är en särskild uppenbarelse. Att jag säger det här nu, det har en liten, ni kommer att förstå det så småningom, för det har att göra med den här versen jag nyss läste i 2:1. För vidare i det första kapitlet, ni kan läsa det i er stillhet sen när ni kommer hem, så talar författaren om relationen mellan änglarna och sonen. Änglarna i himlen och sonen. Och den skillnaden som är dem emellan. Att änglarna, de finns ju vid tronen, de ärar Gud. De kan gå ärenden åt den helige. De kan lovsjunga på ängen i Betlehem. De kan ge bud till Josef och Maria och så vidare och så vidare. Men de kan aldrig ersätta sonen. Den är unik och änglarna ska hylla sonen, står det också. Och författaren frågar lite retoriskt precis innan våran vers. Alltså den sista versen i första kapitlet, så frågar författar lite retoriskt så här: är inte änglarna andar i Guds tjänst, sända att tjäna dem som ska få sin del av frälsningen? Här kommer då kopplingen över till dig och mig. Den inledande versen, centrum är att änglarna ska också tjäna oss. Så högt värderade är vi av Gud. Så högt värderade är vi av Gud. Och när inte den allmänna uppenbarelsen riktigt räcker, då tar Gud detta ett steg till för att visa på sin enorma kärlek. Och det är det här som är evangelium. Det är det här som Per vittnade om. Det här är evangelium. För att nu då förtydliga den här predikan och stryka under allvaret i den här texten, eller den här versen jag läste, så ska jag använda mig av Kjell lite trafikregler. Han är körskollärare, så nu får vi se här. Upp till bevis. Och ni behöver inte ha körkort för att förstå vad jag predikar. Och skulle ni inte förstå, så kom gärna och fråga efteråt. Men jag ska använda 4 stycken olika trafikregler, kan man säga. Det ena är stopp. Det är en ganska bra regel. Det andra är lämna företräde. Det tredje är varning. Och det fjärde är anvisning. Stopp, lämna företräde, varning och anvisning. Så häng med nu i trafiken i Guds rike. Om vi börjar då med stopp. Ska vi se om vi får fram någon fin bild här. Och han fått dem nickar så fint till pojkarna. Oj, oj, oj. Uppfostrar de här. Dra i handbromsen. Parkera en stund. Tänk till. Låt inte livet bara rusa på utan stanna upp. Stopp ett tag. Om vi skulle missa den där skylten i trafiken så kan det ju faktiskt få ganska så ödesdigra konsekvenser, eller hur? Det kan bli lite jobbigt att förklara vad vi håller på med. Det kan också hända otrevliga saker. Om vi missar den här stoppskylten, då vi som kristna bara kör på utan att reflektera över livet med Jesus i vardagen, då kommer det oundvikligen, och jag säger oundvikligen, att leda till att vi kommer längre ifrån honom. Och i och med att han är centrum så är inte det någon bra idé, eller hur? Så när vår vers då idag börjar med ett därför, så syftar det alltså på det jag sa förut. Alltså Guds särskilda uppenbarelse i Jesus. Och den kärleksplatsen som han vill ha i ditt och mitt hjärta. Därför måste vi stanna upp. Stopp. Stanna upp. Besinna att det är så här. Vi vill påminna oss om det. Vi måste det för vår andliga utvecklings skull. Allt för att inte tappa kursen. Och du kanske behöver stanna till vid korset. För att än en gång gråta över den kärlek som Jesus visade då han led på korset. Du kanske behöver gå ut i naturen och i vindens sus och i granens doft möta den helige. Du kanske måste ner på knä för att be om förlåtelse. Du kanske måste dela nattvarden med trossyskon. Eller läsa Bibeln mer regelbundet. Allt det är förslag på saker som faktiskt stoppar upp dig och mig i livets fartfyllda resa. Alltså därför. Därför att vi behöver bli påminda om vår relation till den levande guden. Hans översvallande kärlek. Därför har vi den här versen också. För det andra. Vår vers talade ju om att vi ska ge akt på det vi fått höra. Ge akt på det vi fått höra. Vad innebär då det? Och nu kommer vi då till företrädesskylten eller väjningsplikten, som det så fint heter. Och i trafiken så är budskapet glasklart. Lämna företräde. Eller hur? Det är inte så krångligt som den där skylten om datumparkering som ingen fattar. Eller det här högsta tillåtna axelvikt som ingen förstår sig på om man inte är långtradarchaufför. Men den här, den missar man inte, eller hur? Företrädesskylten, den tar vi inte fel på. Och kommer vi till den skylten så är det intressant, för vi ska faktiskt tänka på någonting annat än oss själva. Det är rätt bra. Vi ska tänka på andra. Att låta någon annan vänlig människa i en gul Passat köra före oss, det ska vi tänka på. Och även här så stöter vi på bekymmer. Om vi ignorerar kvinnan eller mannen i Passaten och struntar i det. Om vi bortser från skylten och skapar någon form av trafikanarki och problemet lär inte vänta på sig. När vi nu läser i den här första versen i andra kapitlet om att ge akt på det vi fått höra, vad i hela världen kan då det betyda? Jo, jag tror att det bland annat handlar om att lämna företräde för någonting annat än en självcentrerad världsuppfattning. Jag sitter inte inne med svaret på allt. Och jag är ingen ö som alla andra behöver fara runt för att jag är i vägen. Det är ju faktiskt inte så. Auktoriteten i ett kristet liv ligger bortanför mig själv. Det ligger hos den helige. Han är centrum. Han vet vad som är bäst för mig. Han älskar oss. Det betyder inte för den skull att vi ska frånta oss ansvar och vi ska tjäna och så vidare. Men vi ska lära oss vart vi ska gå. Och det betyder för det första att vi ska lämna företräde till Guds ord. Och det säger Hebreerbrevets författare i 4:12. Till Guds ord är levande och verksamt. Det skarpare än något tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och lyssna. Blott lägger hjärtats uppsåt och tankar. Det är ni. Det är väl något att lämna företräde för. Att Guds ord är så effektivt att det blottlägger hjärtats uppsåt och tankar, vilket ju inte alltid med handen på hjärtat är de vi är mest stolta för alla gånger. Då finns det alltså ett livsavgörande värde i att lämna företräde. Och för andra så tror jag det finns ett företräde i att tänka på bönen och böngemenskapen med Herren. I den så lämnar vi också företräde till Gud. Vi har gemenskap med honom. Vi har en form av förtrolighet, du och jag, med den helige. Och vi kan låta tystnaden ge Gud möjlighet att höras då all världens brus försämrar vår hörförmåga. Så be en bön, gå i förtrolighet med den helige. Lämna företräde till det. Och för det tredje så handlar det också om att vi ska ta tid för församlingen. Gud vill församlingen även om vi ibland ställer till det i våra gemenskaper. Han vill att vi ska lämna företräde till församlingen. För han vill att vi genom densamma får reda på hans plan och hans vilja med oss. Och i församlingen så rustas vi, i församlingen så tjänar vi. I församlingen och med den som bas så går vi ut med evangeliet runt om oss. Det tror jag inte vi ska gå runt eller förminska. Nej, vi ska lämna företräde för församlingen, för Guds och för vår skull. Så när vi läser, ge akt på det vi fått höra. Ja, då ska vi ge akt, vi ska lämna företräde för det som är viktigt i livet. Det som är värt att leva med. Men också det som är värt att dö med. Nu Magnus kommer till den tredje skylten. Varningsskylten. Ja, versen har så här långt sagt oss att vi ska stanna upp. Vi ska lämna företräde. Nu varnar han också för någonting. Och vi går tillbaka till versen igen Magnus där. Och ser vad står det där nu igen. Därför måste vi desto mer ge akt på det vi fått höra så att vi inte tappar kursen. Texten varnar oss för att inte tappa kursen. Så nu kan vi gå tillbaka till renen här. För i trafiken så varnas vi för en mängd olika saker. Allt ifrån vilda farliga djur till att det regnar. Till att det halt när det regnar. Och varningsskyltarna är ju förstås satta där med ett syfte. De säger till oss att vara extra uppmärksamma. Sakta farten, var på er vakt. Se till så att det vi varnas för inte ställer till det för mig eller någon annan i trafiken. Och som förare så ligger det på mitt ansvar att hålla oss uppdaterade längs vägen för potentiella faror och framföra fordonet på ett säkert sätt. Det var bra sagt, va? Framföra fordonet på ett säkert sätt. Jag kanske skulle bli trafikskolerare. Och gör vi det i trafiken? Tänker vi på det då? Så varför inte i det kristna livet? Och då, det är inte så ovanligt att vi ser på det kristna livet som en resa. Det finns till och med en riktigt berömd bok som handlar om det. Kristens resa. Och på denna din resa så händer hela tiden saker. Både positivt, negativt och det som vi ibland kanske kallar för neutralt. Då livet bara löper på. Och Hebreerbrevet vill nu också varna oss då för att inte tappa den här kursen på den här resan. Och när saker uppstår, då veta var centrum är någonstans. Och på nytt ta in kompassriktningen igen. För ett par år sedan tror jag det var, så var Monica ute och cyklade. Vi cyklade på den då relativt nya cykelvägen till Frändefors. Är ni? Har ni varit den en gång? På den nya cykelvägen till Frändefors. Där får ni göra det. Det är fint, ser ni. Jo, och på vägen hem då så går själva leden in på Ursandsområdet. Och det kommer på milspåret. Och till saken hör att milspåret, det har vi sprungit på mängder med gånger. Så det känner vi till, milspåret på Ursand. Men när vi nu kommer då cyklande ifrån Skönadal, från fel håll, så ställer det till ett. Man var så inne på att nu är vi från väg från Frändefors, vi ska till Vänersborg. Och då kommer vi här i skogen. Och så helt plötsligt har vi kört en bra stund, så kommer vi på, just det, nu känner vi igen oss. Nu är vi här. Det blev lite fel. Ena hjärnhalvan var inte riktigt med hos Johannesson där. Det tog ett tag innan jag fick vända. Just det, om jag vände mig om, då känner jag igen vägen bättre. Det var ju det jag brukar springa. Men är det inte så ibland i livet också? Man tror man är van och man är känd med situationer och händelser och saker som sker. Men så förändras det. Kommer ett litet annat sken, en annan vinkel, ett nytt ljus. Då kan vi behöva stanna upp, ta ut kursen igen och ställa oss in i det egentliga sammanhanget, Guds sammanhang. Om vi är ute i trafiken och ska till en ny plats, så jag vet inte om ni tillhör den gamla eller nya stammen eller hur det nu är. Tar ni upp kartboken på motorhuven eller den här, bläddrar upp den här. Jag gör det ibland, jag tycker det är lite roligt att ha hänt. Jag tycker det är skoj, jag gör det hemma. Jag tycker en karta, det på något sätt, så ska det vara. Men GPS använder jag också ibland. Och så slår man in dit man ska och så hör man en käck röst som berättar, nu kör du så på den och den gatan. Men, jag lovar er, det går att köra fel ändå. Har ni gjort det någon gång? Det är bra, det är inte bara jag. Jag har kört fel fast jag har en käck röst som säger vart jag ska. Men det är så bra att då räknar den ut i en ny rutt. Eller så säger de bara krasst som de gjorde häromdagen, gör en U-sväng. Okej, okay. Jag är fel ute. Så ibland behöver vi få hjälp och räkna ut en ny rutt i livet. Det går åt fel håll. Det går bort ifrån Jesus. Det blir lite utsvävningar som vi egentligen kanske inte är så stolta över. Och då är det viktigt att ta den här varningen på allvar. Tappa inte kursen. Ta varning genom att närma dig Jesus igen, för han vill ha din och min odelade uppmärksamhet. Han vill ha din och min gemenskap. Varför? Jo, han älskar oss ju. Han dog ju på det korset. Han uppstod ju. Han vill ha vår gemenskap. Och att köra fel, det är inget konstigt. Det händer för oss hela tiden. Vi gör saker som vi egentligen inte vill göra. Säger saker som vi skulle vilja ha osagda. Vi tänker tankar som inte befrämjar vår ande. Men det viktiga Bibeln vill säga är att vara noga med att ta ut kursen i livet igen. Gång på gång behöver det här ske. Ibland kanske det till och med behöver sägas, gör en U-sväng. Det var varningen. Nu kommer vi till den fjärde trafikskylten eller trafikuppmaningen, och det är anvisning. Och anvisningsmärken i trafiken kan ha lite olika karaktär, men handlar precis som det låter om, någon form av anvisning eller information. Det kan handla om bara så att du vet, så är det på motorväg nu. Skulle du missat det, så är det skylt här som berättar, anvisar oss att nu är vi på motorväg. Eller det kan tala om för oss att här är ett P, här får vi parkera. Om vi vill. Det går jättebra. Det är ingen busshållplats här. Här får vi parkera. Varsågoda. Eller här är ett M. Vilket anvisar oss att ska vi mötas någonstans på den här smala vägen, så är du smart om du gör det just här. I det här M:et. Det anvisar oss till det. Det är inte förbjudet någon annanstans, men det är bra att få ett M. Och jag tror ni förstår, en anvisning. Vad finns det då förslag av anvisning i den här texten? Ja, skulle vi ha ett trafikmärke för det så skulle det stå N, som är nåd, nåden. Finns det nåd här? Det var ju mest varning, eller? Nej, det finns jättemycket nåd. Den genomsyras av nåd, skulle jag vilja säga. För den här versen är det ingen solitär vers bara så där, utan det finns i ett sammanhang. Och jag sa ju sammanhanget innan, va? Vad som hände i kapitel 1. Där står i ett sammanhang. Och då kommer vi liksom tillbaka där jag började. Att människan kunde inte på egen hand få frid med Gud. Därför väljer Gud att sända sin son för att visa vem han är. Och sen står det i kapitel 2:9 så här. I Hebreerbrevet 2:9. Vi ser att Jesus, som en liten tid var ringare än änglarna, nu är krönt med härlighet och ära därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle det komma alla till godo att han fick möta döden. Det är en helt ljuvlig vers. Genom Guds nåd kommer det oss till godo. Här är märket med ett stort N. Och Hebreerbrevet 2:18. Eftersom Jesus själv har prövats och lidit kan han hjälpa dem som prövas. Är inte det nåd? Tänk vad underbart då att veta det här när kursen är svår att hålla. Men det vi för allt i världen måste göra är att komma till honom. Be om hjälp. Be om hans nåd. Nu närmar jag mig slutet av min predikan. Och skulle vilja ge några välriktade ord ifrån en man som heter Tozer. Han levde under förra seklet och var verksam amerikansk pastor. I början på 40, 50, 60-talet. Han har skrivit en bok som heter Gudslängtan. Läs gärna den om ni har tid över. Den är riktigt, riktigt bra. Han var inte särdeles konventionell, den här Tozer. Han vågade säga sanningar till en frikyrklighet som han ansåg vara förvärldsligad, som det står. Han skriver i boken Pärlor om vikten av att inte försumma roten. Han syftar på församlingen, men kan också ses som en tydlig anvisning till oss var och en. Han skriver att ett träd kan klara nästan vilken storm som helst om bara roten är frisk. Och så skriver han, hela Bibeln och alla stora gudsmän i det förgångna stämmer in och säger samma sak. Ta ingenting för givet. Gå tillbaka till roten. Öppna ditt hjärta och forska i skrifterna. Ta ditt kors och följ Herren. Ja, vi har var och en att gå till oss själva. Du kanske är här idag som behöver stanna upp en stund. Stanna upp inför ett därför. Inför ett faktum att Jesus har dött och uppstått för din skull. Stanna upp för att se vad Jesus har för vidare plan i ditt liv. Och är du inte kristen här idag så vill jag uppmuntra dig att stanna upp och fråga dig själv. Är detta med Jesus någonting jag vill tro på? Tänk, är det så att han faktiskt har gjort det för min skull också? Vill han ha gemenskap med mig? Ja, det vill han. Vi kan fråga Per annars om ni inte tror på mig. Vi håller med om det. Ja, det vill han. Han vill ha gemenskap. Och vidare så behöver vi lämna företräde till Gud. Låta honom komma för oss själva. Han vill visa vilken väg vi ska vandra på och lära oss det genom Guds ord och genom bön. Och han vill också idag varna oss, vänner. Varna oss att inte tappa kursen. Det är så viktigt med en målmedvetenhet när vi tar ut kompassriktningen eller GPSen om du så vill. Guds nåd räcker till för oss var och en av våra omständigheter. Ingenting är för svårt. Ingenting är för djupt för Gud. Han bara längtar efter att låta sin nåd flöda över oss. Så låt ditt rotsystem bara fyllas och stärkas i den heliga andes kraft. Och till slut, den sista bilden. Jobbar man på second hand så måste den här bilden vara med för att avsluta mitt bildspel och min predikan. Några kanske känner igen den. Det är väldigt gammal svenska till och med. Second hand-varning. Hämtad från Sörmlands museum. Allt av nåd. Där korset och Bibeln är i centrum. allt av nåd. Och nu ska vi få lyssna till Peter Hallström här, som berättar någonting som vi känner till och hört förut. Men det enda jag vet, det är att nåden räcker.